Det här är en podd från Svenska Yle.
Kerstin Kronvall var den första kvinnan i rymden att göra med Putins position som president.
Och den första kvinnan i rymden, Valentina Tereshkova, var den som igår fick ta den rollen i den ryska duman, alltså i parlamentet, att föreslå att man ska nollställa president Putins tidigare presidentperioder, så att när och om den nya, eller inte den nya grundlagen utan de förändringar man bestämmer om i grundlagen träder i kraft, så då existerar den gamla regeln inte att en person bara kan sitta två perioder som president i Ryssland. Och Valentina Tereshkova är minsann ingen tungviktspolitiker, men hon är väldigt omtyckt bland folket. Folk är stolta över att det fanns en kvinna som redan på 60-talet var ute i rymden. Så därför hade säkert Putins stödparti Enade Ryssland valt just henne i den här rollen igår.
Och det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och pratar med Kerstin Kronvall som bevakar Ryssland för Svenska Yles del. Och vi ska alltså prata om just precis det här. Ett slags år noll i Putinriket. Kan man ju på sätt och vis tänka sig att det är då ju med att nu nollställs allting som har varit och nu får Putin fortsätta.
Om det går så här, ja. Men att enligt det som duman har bestämt nu, alltså duman har nu fastställt att de godkänner de här förändringsförslagen i konstitutionen eller författningen eller grundlagen, och enligt det, om det går, blir godkänt också i följande instanser, så kan faktiskt Putin bli omvald som president efter 2024 när hans i praktiken fjärde presidentperiod går ut. Men den nollställs då alltså. Men att, det är klart att på sätt och vis är det här klappat och klart. Men eftersom det här nu ändå ska utsättas för en så kallad allrysk omröstning, och eftersom folk nu är jättearga, så kan det ju hända att det här förslaget faller. Det ska bli jätteintressant att se.
Och det är alltså en folkomröstning då som slutligen ska avgöra det här?
Ja, men det är inte en folkomröstning. Nej. Det är någonting helt nytt. En folkomröstning finns det en viss lagstiftning om i Ryssland. Men det som Putin har bestämt att man ska ha den 22 april, så är en allrysk omröstning.
Aha.
Och att man väljer ett annat namn, så har att göra med att då gäller inte samma regler som för en folkomröstning. Men i den här förändrade konstitutionen så finns det också inskrivet att presidenten kan med en ukas utlysa en allrysk omröstning, och för att resultatet av den sen ska bli godkänt så måste minst hälften av alla röstberättigade delta i valet, och över hälften av de som har röstat måste rösta för. Det här säger då lagen, sen vet vi ju att enligt det gamla ryska talesättet så är det inte i vallokalerna utan under rösträkningen som valet avgörs. Alltså att man är ju van att se riggade valresultat där.
Ja, så finns det överhuvudtaget på kartan att det skulle kunna bli ett nej till det här förslaget då i en sån här omröstning?
Jag tror inte att det finns på Putins karta, och jag tror inte heller att det finns på den politiska ledningens karta. Men det är nu prövostenen kommer för den ryska oppositionen, som ju är väldigt svag och väldigt oenig. Att, om ilskan är tillräckligt stor, och om tillräckligt många människor nu går ut och tycker att nej, så här hänsynslöst kan man inte förändra vårt politiska liv, så då kan det ju hända att det verkliga resultatet blir ett så starkt nej att det inte längre går att gå vidare med ett förfalskat resultat. Det här ska bli jätteintressant att se.
Det här som har lett fram till omröstningen nu, så det beskrivs ju då som en välredigerad pjäs där Putins anhängare och förmodligen väl då Putin själv har manglat fram ett sånt här läge som vi har nu då, där duman då sen röstar på det här viset. Kerstin, jag läste, du skrev i en kommentar på Svenska Yle där du resonerar kring det här, att Putin själv då, han dök upp i duman och var liksom så här, hade en sån här klädsam blygsamhet, och han tackar ja som en blyg men tveksam brud. Kan du resonera lite vidare om det här?
Ja, alltså det var ett sånt skådespel i Duman. Den välkända och rebellistiska politikern Vladimir Zhirinovsky sa idag att igår gjorde vi verklig politik i Duman. Det var ett skådespel och alla hade sina roller. Och han talade för en gångs skull sanning. För att det som hände var alltså att det var en livlig diskussion och debatt och ett väldigt... om man ser på finlandssvenska hössel i Duma-salen under förmiddagen. Och sen kom då Valentina Tereshkova med sitt förslag om att man ska nollställa Putins mandatperioder. Och så blev det paus i Duman. Och under pausen, så genom ett under lyckades president Putin hitta tid i sin ansträngda tidtabell för att komma till Duman för att själv uttala sig. Och så stod han då där och man såg på något sätt, tycker jag, att hur han inombords fnissade medan han väldigt, väldigt omsorgsfullt och omständigt och mångordigt förklarade att ja, det här är ju absolut inte det som han vill, men att han vill ju förstås att Ryssland ska ha en stark presidentmakt, för det behöver Ryssland. Och om det nu verkligen är så här att folket vill och önskar och inte längre klarar sig utan honom ungefär. Så, och om konstitutionsdomstolen går med på att det här är lagligt att göra på det här sättet, så i så fall så böjer han sig naturligtvis för parlamentets och folkets önskan. Det var alltså så väl inövat och på något sätt så otroligt skamlöst.
Har du sett något liknande tidigare under den här perioden, under ändå ganska många år som du har bevakat Ryssland?
Och nu har jag sett många, många situationer där ryska politiker och president Putin har beställt sig skamlöst. Men det här, ska jag dela ut någon slags Oscar, så tror jag att han får bästa huvudroll just för den här uppvisningen. Det var ju lika fult gjort mot väljarna då 2011 när Dmitrij Medvedev hade fått vara president i 4 år medan Putin då var premiärminister, och de sen kom ut hösten 2011 och meddelade att nu har de då funderat att i valet 2012, alltså följande år, så gör de så att Putin ställer upp och Medvedev är beredd att bli premiärminister. Och det ledde ju till stora demonstrationer och det var fullt. Och många andra konstiga lagar har gått igenom under årens lopp där politikerna har ju bara helt enkelt ljugit för folket. Ja. Men det här var nog en sällsynt ful uppvisning, tycker jag.
Ja. Hur mycket regisserar Putin själv det här, och hur stora stödtrupper har han runt omkring sig som då driver igenom det här?
Det här är ju väldigt svårt att veta eftersom nu för tiden är Kreml så väldigt stängt. Men det verkar som om hans rådgivare Vladislav Surkov, som faktiskt entledigades från sin plats, alltså fick gå från sin plats som rådgivare för några veckor sedan, som om han åtminstone skulle ha hört till de som har planerat det här. Han har varit en grå eminens i många frågor och planerat mycket av den ryska politiken, för att han sa faktiskt någonting liknande här för någon månad sedan, början av året, och just om att om man skulle tänka sig att den nya konstitutionen då skulle nollställa Putins situation. Men det viftades bort, det var ingen, inte heller jag, som överhuvudtaget tog ett sånt förslag på allvar, för att det var liksom så från yttre rymden.
Ja. Men du säger ju nu då att folk är arga, och det finns ju ändå en rysk opposition. Vad gör den nu och vad kan den göra?
Den samlar till demonstrationer, och det har redan varit spontana demonstrationer, och många har lämnat in ansökan om att få ordna demonstrationer. Men de facto finns det ingen riktigt stark opposition, och det finns ingen stark oppositionsledare. Att i väst så känner vi bäst till Alexej Navalny, som är en sån här tidigare bloggare och en person som har varit väldigt aktiv när det gäller att avslöja korruption, och som också har blivit väldigt illa behandlad av Kreml och utsatts för falska rättegångar och allt möjligt sånt här. Men han är inte särskilt populär i Ryssland. Han är populär i de stora städerna. Mm. Och det är klart att oppositionspolitik i första hand förs i de stora städerna. Men han är inte den som får folk med sig så där runt om i landet. Så det här är problemet, att under alla år som Putin har suttit vid makten så har han på olika sätt lyckats eliminera sina motståndare, sina eventuella framtida motståndare. Att varje oppositionspolitiker som på något sätt verkar bli stark så har på ett eller annat sätt fått ett annat uppdrag eller försvunnit ur bilden. Mm. Mm. Ofta har det varit så faktiskt att de har fått någon guvernörstjänst eller någonting sånt här och helt enkelt tystats med pengar.
Men det som jag tänker på nu är ju att vi har ju nu ett läge med coronaviruset som sprider sig. Och sen då en världsmarknad eller oljemarknad, världsmarknaden för olja som nu då minsann är instabil, och här är ju då Ryssland en stor spelare. Om vi tar liksom coronan först, så finns det någonting här då som, ifall ponera då att coronasmittan skulle bli ohanterlig i Ryssland, är det här någonting som kan påverka Putins position, eller är det någonting som på riktigt skulle kunna få honom att tappa greppet om landet?
Tvärtom. Ja. Om coronasituationen skulle bli riktigt allvarlig. Nu har ju Ryssland inte redovisat just några fall. Alltså det handlar om några tiotal som hittills har rapporterats. Men om alla sådana situationer, sådana så kallade yttre fiender, som till exempel en corona som då inte är en personifierad fiende, men någon som slår till mot landet. Allt sånt brukar spela Putin i händerna. Ja. För då, när det kommer något sånt här som hotar det ryska folket, så då kommer den starka ledaren in och gör någon slags trollkonst så att han räddar folket. Så att tvärtom, om coronasmittan blir allvarlig i Ryssland och det blir en stor epidemi eller så här, så kan det tvärtom göra att Putin blir än mer populär och att han ses som den här stora starka landsfadern som nu räddar människors liv. Oljepriset och den sjunkande rubelkursen kan ha en annan inverkan. Det, ja, det kan försätta honom i en svagare situation.
Ja, precis. Alltså där när vi talar om ren och skär ekonomi så, och världsmarknad och sådana krafter då, som han själv inte kan påverka, enbart själv i varje fall. Så där löper han då större risk att sättas i gungning alltså.
Ja, det gör han. Och det att fattigdomen i Ryssland har ökat redan under ganska många år. Och någonstans går en gräns för... Sådana är ju otroligt tålmodiga. De är ju villiga att stå ut med nästan vad som helst så länge de är övertygade om att det här är det bästa för staten. Men någonstans kommer en gräns emot när människor helt enkelt tycker att nu börjar det bli för svårt att klara sig ekonomiskt, för svårt att leva utan att kunna köpa ost och kött och så här.
Men vad är det för scener och vad är det vi kommer att bevittna nu då i Ryssland fram till den 22 april när den här omröstningen då ska hållas?
Nu först kommer vi att fortsätta att se flera akter i det här skådespelet kring det politiska spelet. Alltså först ska det här lagförslaget som duman godkände idag ska föras till federationsrådet, alltså till parlamentets överhus, som ska godkänna det, och sen ska det föras till presidenten för godkännande. Och nu, vad man vet, så kommer presidenten att högtidligen godkänna det här den 18 mars, vilket är årsdagen för införlivande av Krimhalvön med Ryssland, alltså
det
var 2014 efter den här riggade folkomröstningen där. Så då ska man fira det här. Och sen kommer vi att se en jätteaktiv kampanj, alltså en mediekampanj, en kampanj som riktar sig till väljarna. Och redan tidigare, eller från tidigare har man vetat att det kommer att vara så att den här kampanjen kommer att ta fasta på de delar av förändringen av konstitutionen som berör socialpolitik. Där finns bland annat en sån här sak att alla pensioner ska indexjusteras minst en gång per år. och att Ryssland ska få en minimilön och att det ska skrivas in i konstitutionen att Ryssland tar särskilt hand och ansvar för barn och familjer. Uh-huh. Och allt det här som gäller liksom förbättrade levnadsvillkor för vanliga människor, det har man bestämt redan tidigt att ska vara liksom den här kampanjtoppen.
De är ett slags lockbete där då? För att
de är absolut, de är inskrivna där uttryckligen för att vara ett lockbete. Och då är det nog mycket möjligt att om den här kampanjen lyckas som politikerna har tänkt sig och folk faktiskt tänker sig att det kommer att bli, det kommer att få ekonomiska fördelar, det kommer att bli bättre sociala förmåner, att de helt enkelt röstar ja av den anledningen. Mm. Och det finns ju en väldigt stor del av ryssarna som är ointresserade av politik och som egentligen struntar i hur det politiska livet ser ut. De har fått det bättre eller sämre under Putins tid, men de tycker att de är stolta över honom för att han är stark och frisk och modig.
Intressanta tider i vilket fall som helst framöver i Ryssland. Tack så jättemycket Kerstin Kronvall för att du hjälpte till att förklara läget just nu där president Putin alltså nu ser till att han kan fortsätta att vara president i Ryssland. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!